Ja, välkommen till Tiderna nu. Det är programledarna Rolf och Alicia Medina från Future Organizing. Vi kör en gång i månaden, en torsdag i månaden, klockan 9.30. Idag är vi tyvärr lite sena på grund av lite teknisk trassel. Ja, Alicia, varför heter programmet Tiderna nu?
Ja, programmet heter Tiderna nu för att vi verkligen befinner oss i en tid av förändring. Där det verkligen är möjligt att både tänka och agera annorlunda. Och varför då? Vi har kommit till en punkt i vår utveckling där det inte går att fortsätta med att överutnyttja planeten. Det går inte att fortsätta med att hantera människor som man gör i många organisationer idag. Vi måste börja tänka att organisationen måste verkligen omvandlas till att bli människocentrerad. Och det är nödvändigt att det sker, och det måste ske nu. Och tiden är nu, för att tiden är mogen, tekniken finns på plats, nu är det bara viljan. Så det är nu. Och vad handlar då tiden är nu om?
Tiden är nu, det handlar om... Vi intervjuar människor som vill göra organisationer till en bättre plats att vara. Eftersom vi ska tillbringa en ganska stor del av vår tid i ett arbete, så vill vi ha en plats där vi tycker om att verka i och så vidare. De här gästerna, de människorna vi intervjuar, de har berättelser som bidrar till att göra våra arbetsplatser bättre eller organisationen bättre och förflytta oss till oss, att alla människor lika värde. Vi har ju drivit ett forskningsprojekt mellan 2018 till 2020 där vi har träffat väldigt många människor, kanske intervjuat över 350 personer. Vi har besökt med nästan 150 organisationer. Och där har vi tagit fram, baserat på det, tagit fram en modell, en systemisk modell som kallas DP-modellen. 12 olika områden där alla måste beaktas. Och detta ska leda till en typ av kulturresa in till en bättre arbetsplats. Varje program har ett fokus, så att vi fokuserar på alltid ett av de här 12 områdena. Så att vi ska få ihop den här modellen till en systemisk synsätt på alla saker. Allting blir sammankopplat. Och vem är vår gäst idag?
Vår gäst idag är Mohammed Bashir Abdi från Arbetsförmedling. Och vi har bjudit hit honom för att han har gjort en otroligt lärorik resa. Och vi vet att hans berättelse kommer att inspirera många. Oavsett i vilken stadie man befinner sig. Det kommer att bidra till att vi verkligen kan förflytta oss till en nya paradigm. För att vi befinner oss verkligen i en paradigmskifte. Det är till sociokrasi, holokrasi, självorganisering, agil arbetssätt, nätbaserat organisering och många andra. Då. Det finns ju många namn, men de är en del av samma rörelse. Det är en rörelse som syftat med att förflytta sig till mycket sundare förhållningssätt som är långt ifrån den där kommandankontroll förhållningssätt som har dominerat de senaste 100 åren arbetslivet. Gemensamt för det är att det verkligen handlar om organisering, kan ses som en mängd relationer, det är relationer mellan människor där man verkligen fokuserar på lärande, engagemang, och välbefinnande när man ser helheten, och i den helheten inkluderar man självklart samhället och planeten. Och varje gäst bidrar till detta på ett unikt sätt, precis som vi sa innan då, så att det finns DP-modellen på 12 områden, det finns alltid fokus på ett av de områden, men i och med att DP-modellen är systemisk, då kommer vi att prata om många av de andra också, även om vår fokus är just människor. Och nu säger jag välkommen, Mohammed.
Tack så jättemycket. Tack för att jag får komma hit och besöka Tiderna nu. I webbradion av egen kraft. Och att jag ska få möjligheten att prata om människor i organisationer. Det ska bli super spännande. Se fram emot det.
Mm. Och vem är Mohammed? Vad kan du berätta om dig?
Ja, lite kort om mig. Jag är 34 år, familjefar från Växjö. Har arbetat som arbetsmedlare sedan 10 år tillbaks. Beteendevetare med inriktning kultur och religion. Läser idag master i ledarskap på Försvarshögskolan. Jag har även tävlat friidrott på elitnivå med flera SM-guld och landskamper. Jag älskar ordet tillsammans. Och jag tror meningen med livet är att finna sin gåva och ge bort den till någon annan som behöver den.
Mm. Det låter fantastiskt. Det är ju jättebra. Idag är vi ju fokus på människor också, så att det är ändå spännande. För som jag förstått det så har du viktigt liv för att hjälpa människor att komma in i arbetslivet och att de också ska få en fin resa. Kan du berätta lite mer om det du gör och varför du gör det? Liksom, vad är din drivkraft bakom detta?
Alltså, jag tror att allting vi gör, när man ser tillbaka på saker och ting, så kan vi så kopplas resan ihop, bli till en helhet. Och jag tror att varje människa bär med sig sin helhet både inom sig och framför sig. Även om det är en organisation, en personlig resa och liknande. För min del blev det, är faktiskt kriget i Somalia en start på den här resan. Eller kanske staten kanske var när jag föddes, men kriget i Somalia är ju i alla fall det som gör att jag sitter här med er idag. Jag kom hit som 11-åring tillsammans med min familj då. Och lärde mig svenska omgående som äldsta son i familjen. Så i vår kultur så har man ett extra ansvar. Man är liksom en mini-pappa och mamma så fort man är äldsta. Och personer som har invandrat till Sverige hamnar ganska lätt att bli den här lilla mamma och pappa i somalisk kultur som äldsta barn i familjen. Det skiftas kraftigt. Jag tror inte många i samhället tänker på det, personer som kommer hit.
Men det är oavsett hur gammal man är.
Ja. Det där är nog någon som sitter. För att det är nämligen så här att i Somalia så är det mamma och pappa som är liksom högsta hönsen i familjen. Familjens kontakter med samhället och allt det där sköts ju genom föräldrarna av självklart för att de förstår systemet. Men när en familj med barn hamnar i Sverige så hamnar det på äldsta barnet. Man blir förälder till sina föräldrar för så fort man har läst sig svenska så förstår man lite bättre och så.
Man förstår samhället lite bättre än föräldrarna.
Än föräldrarna. Och då blir man ju förälder till sina föräldrar. Mm. Och för min del var det att jag drev kontakter mellan familjen och på samhället. Och klev in i vuxenlivet mycket tidigare än mina jämnåriga. Mm. Så till exempel redan som 11-åring satt jag ner och läste socialtjänstens roll i samhället. För att försöka förstå. Och delta på mötena med socialen och ringa olika myndigheter och liknande. Och en historia som min mamma brukar berätta för sina vänner, det var att som 12-åring så kom jag över just att man hade rätt till cyklar på sommaren, en sommar. Så läste jag någonstans att socialen kunde faktiskt ingick i barn som inte hade, familj som inte hade råd. Mm. Så kunde socialen hjälpa med att man kunde köpa begagnade cyklar. Så jag kommer hem till mamma och sa, vet du vad? Om du inte vill köpa cykel till mig så kan socialen göra det. Men det står här. Det var en grej som hon brukar berätta. Men hur som helst, för att kort historia där. Det här ledde ju till att jag i min tonår, när båda föräldrarna var arbetslösa, det ledde till att jag utvecklade en ilska mot samhället och tyckte, samhället vill inte ha oss. Varför kom vi hit? Och liknande.
Varför kände du det? Att samhället...
För att liksom, mina föräldrar, som vi, jag kunde inte leva som mina vänner. Jag levde liksom ett liv när jag var hemma med familjen. Mm. Och sen var det ett annat liv när jag var utanför. Mm. Och jag kände att mina två världar krockade väldigt ofta. Och tänkte, shit, alltså, min mamma och pappa är inte välkomna här. Och just det. Och just i den perioden började många av barndomskompisar man spelade PlayStation med och umgicks med, den började komma på glid. Jag tror för min del var den stora räddningen att jag fann friidrotten väldigt tidigt i mitt liv. Mm. Och jag tror att friidrotten blev min räddning. För där kunde jag vara någon. Komma i landslaget redan som 15-åring. Mm. Vi bodde i ett ställe i Göteborg som heter Bergsjön. Det är ju... Bergsjön är väldigt, ska säga, en av utsatta områdena i Sverige idag. Då. har alltid varit ett område som har ganska stor andel befolkning och utrikesfödda i Göteborg då. Och ja, men där var Bergsjön var hemma för mig. Det var där jag hade mina vänner, men jag hade också en annan värld som var runt Slottsskogen i Göteborg, där friidrottsarenan finns och friidrottens hus och sporten. Så jag tog den här spårvagnen rakt över Göteborg, 45 minuter från Bergsjön till Slottsskogen, och kom in i en annan del av samhället som jag inte hade någon aning om för friidrotten. Friidrotten gav mig den starkaste symbolen om att representera ett samhälle, att ta på sig blågula kläder där det står Sweden på ryggen. Det var liksom en sån här, jag tror det var nog min räddning, för att jag kände mig någon. Jag liksom kunde stå på SM och liksom vinna ett SM-guld och känna att jag är bäst i Sverige.
Kände du någon annan typ av samhörighet då, ja, med de andra som tränade i friidrott?
Ja, absolut. Absolut. Det skapas ju en samhörighet. Jag kom i kontakt med andra klasser än vad jag kunde komma i kontakt med. Eller jag ska säga personer som tillhörde andra klasser. Liksom där jag skämdes att berätta vad mina, liksom det kom upp så här, men vad gör dina föräldrar? Nej, men de är arbetslösa hos mig och liknande så där. Så att det fanns ju, jag hade ju fortfarande, jag blev påmind vissa gånger att jag var annorlunda, men det fanns också andra barn som hade liknande situationer, så jag kunde, friidrotten gav mig både färderna, jag kunde både känna igen mig men också ha en annan bild, att man kunde ha det på ett annat sätt. Så till exempel EM, jag var med i junior-EM 2005 i Litauen, i Kaunas. Och där hade vi en t-shirt där det stod, jag kommer aldrig glömma just den t-shirten, där det stod Property of Sweden, stod det på min t-shirt. Det är liksom någon Puma-kampanj med landslagskläderna då, så det tyckte vi liksom, jag tyckte det var extra roligt just då. Det var en tung period i mitt liv där jag kände liksom att samhället vill inte ha min mamma och pappa, och jag kunde liksom, jag satt där framför i köksbordet hemma i Bergsjön en dag när jag hade t-shirten på mig och mamma grät med för att arbetslöshet, jag vet inte hur jag ska göra, man får inte ihop livsbussen, och där sitter jag själv och liksom så här, min t-shirt med Property of Sweden och känner att jag tillhör, men hon tillhör inte någonstans. Så att jag kunde liksom åka hem med liksom de här två olika verkligheterna, och då var jag arg för det. Jag såg ju orättvisan och kände att, men vad är det som händer, vad kan jag göra och liknande. Men sen blev jag skadad i friidrotten och blev av med det där som min lilla identitetstecken, som var jag kunde vara någon. Jag kunde slå svenskarna. Något var jag bättre än svenskarna på. Det var som springa två varv runt banan 800 meter. Men och när jag blev skadad där så blev jag deprimerad. Jag visste inte då att det hette depression, men jag var jättedeprimerad och visste inte vad jag ville göra i livet. Och det jag hade liksom i 10 års tid kämpat för och helt plötsligt något jag inte kunde utöva och liknande. Men i den perioden så uppfattade jag att, men vad vill jag göra i livet då? Och kom fram till att i den perioden att jag har med mig erfarenheter som man pratar väldigt mycket integration på radio, tv och tidningar, och det har alltid varit på tapeten, kommer alltid vara på tapeten. Och jag kände att jag, de där som pratar om integration, de har ingen aning vad de håller på med. Och jag riktade min ilska ditåt. Många av mina vänner gjorde inte det. De riskade ilskan åt andra hållet, kriminalitet, några åkte till ISIS och liknande. Och då, jag tror att hur vi kan stoppa den typen av grejer, det är ju att vi skapar mening och mål. Och för min del fick jag lära mig från friidrotten att ha mål i livet. Liksom, redan som 13-åring gav min tränare Kurre i Göteborg liksom en kuvert där det står vad vill du göra till sommar? Vilka tider vill du göra till sommar? Vill du gissa? Och så skriver man ner det på kuvert och så stänger man det. Och så när säsongen är slut så ska man vara kuvertöppning. Och jag trodde det var liksom det var min första kontakt i livet med att sätta mål. Och den här perioden så stod jag att jag har en erfarenhet som inte någon universitet i världen kan erbjuda. Mm. Jag vet, jag är själv ett barn av systemet. Mm. Jag har sett systemets liksom, umgåtts barndomskompisar från de välbärgade områdena i Göteborg. Men jag kunde också så, nästa dag sitta och spela PlayStation i en liten trång etta i Bergsjön. Så att jag visste ju de här två världarna och jag kände mig med åren så kände jag mig hemma. Jag kunde glida mellan de två världarna ganska smidigt och ändå känna mig hemma i båda två.
Hur gjorde du då för att kunna hantera de två världarna och gå mellan dem?
Betedde mig olika. Ja. Jag lärde mig vilka förväntningar som förväntades i olika rummen. Då.
Så det blev två personer?
Ja, exakt. Och jag tror att min depression berodde på att mina två världar krockade. Och jag kunde inte hålla det. Friidrotten var det som döljde det. Liksom. Mm. Men mina två världar, ju senare tonåren så kom de i kapp. Jag är inte den jag uppger mig för att jag var aldrig somalien bland somalierna, men jag var aldrig svensk bland svenskarna. Så att jag, någonstans där i mitten var jag. Det var det gapet där som jag hamnade i då. Men jag förstod där att min ilska blev liksom till en drivmotivation och en drivkraft att förändra förutsättningarna för personer som min mamma och min pappas situationer, men också för mina vänner som hamnade snabbt utanför. Och i den vevan så mötte jag en citat från skådespelerskan och komikern Lili Tomlin som sa, och jag tror faktiskt framförallt det är mycket bias i det här skulle jag säga. hon sa att jag undrade alltid varför inte någon gjorde något tills jag förstod att jag var någon. Och det är nog ett motto i livet, att finna hur kan jag förena mina två världar där jag kan både förstå, tolka, analysera för varandra. Jag kan vara någon form av medium däremellan.
Det är ingen annan som kan göra det åt dig.
Det är ingen annan som kan göra det. Nej, precis.
Det är precis som den berättelse också har den kopplingen till när man pratar också om organisationer där gruppen eller team kan stå där och fundera och varför är det ingen som gör något.
Ja.
Man är en del av helheten. Det är inte så att, och det har vi sett också även i vissa organisationer som är i den resan att bli till eller bli lite mer självstyrande, att när det blir vissa kriser så kan det finnas den där tendensen att gå tillbaka. Varför är det inte någon som gör någon? Varför gör det inte chefen? Varför är det inte någon annan som fixar det åt oss? Och jag tror att även i samhället generellt så har vi lite grann den där, men varför gör inte politikerna det? Vi har hela tiden en förväntan att någon annan ska göra saker så att det fixar sig.
Men det är ju ett bra exempel på det är ju alltså jämställdheten, planeten. Så för alla vill gärna att vi ska leva ett jämställt samhälle tills man börjar kräva att du ska förändra dig hur du beter dig till individen framför en. Så blir det så här helt plötsligt. Varför ska jag göra det? Varför ska inte någon annan göra det? Men alla vill, men ingen. Alla vill dö, men ingen vill komma till himlen.
Ja, precis.
Och det är samma sak med att om vi ska rädda planeten och klimatet så behöver man liksom, företag behöver kanske behöva agera, ha kanske som selling point för att man är miljövänlig och liknande. Och individen behöver stödja de bolagen så att på något sätt alla kan göra något lite skillnad. Och det är det som behövs olika områden. Annars är vi ju sociala djur. Vi vill inte vara först in just i det här. Men vi behöver förstå vårt ansvar i helheten.
Det gör ju en tillfredsställelse också att göra någonting, eller hur?
Ja, absolut. Det är alltid bättre att ge bort grejer än att få grejer.
Ja.
Det kan jag skriva under.
Nej, det är otroligt spännande resa du har haft då. Och jag antar, eller jag är helt säker att du har haft då väldigt många olika lärdomar. Men framförallt är jag verkligen nyfiken att kunna förstå då, hur kommer det sig att du har kommit så här långt trots alla, trots att situationen var som det var. För det måste kräva någonting speciellt. Varför gick det så bra för dig och inte så bra för dina kompisar och de andra runt omkring dig? Vad var det som gjorde det?
Jag tror det var inget jag var medveten om, men jag har nog alltid i hela mitt liv varit sökare. Jag har alltid sökt, jag vet inte vad, jag är fortfarande sökare. Och jag tar till mig nya saker och jag är mer öppen. Men framförallt hos mig Det har mycket slump. Jag kan inte sitta här och skryta och säga att jag har besegrat oddsen. Jag önskar att jag kunde göra det, men det kan jag inte göra det. För att många av grejerna har faktiskt hänt. Jag har fått intention, fått bara följt vidare och liksom slumpmässigt kommit till mig. Men en sak som jag alltid haft med mig är att jag vill gärna att sätta upp mål var något jag mötte tidigt i livet, brinner för, vill gärna lyckas med saker och ting. Och den här har jag fått med mig från friidrotten. Och när friidrotten var slut i mitt liv, jag inte kunde springa längre. Liksom satsa på OS och vinna OS-guld och alla de här grejerna hade jag. Och då satt jag där med en skada och jag inte kunde göra de här grejerna. Utbränd till att börja med. Kände mig liksom i botten. Och,
hur gammal var du då?
Då var jag nog 20 år. 2021. Mm. När jag liksom förstod att okej, nu är det över. Mm. Nu måste jag lägga av. Nu måste jag göra något annat. Och så hade jag liksom livet framför mig. Vad ska jag göra? Mm. Det jag gjorde var, jag ville inte gå någonstans. Jag liksom satte mig ner och hamnade i ganska djup depression. Men det är det, vet ni, det är det bästa som har hänt mig i mitt liv. Att gå igenom den perioden, de 3-årsperioden. Mm. Det jag gjorde det första var ju, jag bredvid gymmet, jag lämnade Göteborg ska jag säga, kom till Växjö. Bredvid gymmet så låg en Securitas, larmteknikeravdelningen. De var liksom vägg i vägg med gymmet och jag gick in till den chefen där och fixade ett jobb där. Fick som larmtekniker. Och jag kände att jag lämnade Göteborg, ville komma bort, ville inte se. För många i friidrotts-Sverige såg med sig den här stora talangen som ska slå svenska rekordet och liknande. Men jag kände att jag lämnade Göteborg, ville göra något annat i livet. Jag vill se, jag vill ge friidrotten en ny chans, fanns det också med. För Växjö är en ganska stor friidrottsstad. Men och började jobba där och sen kände jag så här, är meningen med mitt liv, Mohammed? Är det att åka och skruva larm vid kalla skåp tidigt på morgonen? Är det det här du ska göra resten av livet? Kan du tänka dig göra det här? Och då var svaret varit nej. Och samma period där så har Växjö åkte ner, några från Växjö kommun, jag såg ett tv-reportage, som åkte ner till en flyktingläger i Kenya. Och då stod liksom, visade de bilder på personer som jag direkt tänkte, oj shit, de ska hämta hit en ny, min mamma. Och en nytt barn ska hamna i det här sällskapet vid matbordet, ska vara förälder till sin mamma som inte kommer någonstans. Och då kände jag att jag ska göra skillnad där. Där har vi mitt OS-guld. Mm. Och jag kan säga det, jag är glad att jag inte har vunnit OS-guld. Det här OS-guldet jag har framför mig, den kommer inte jag vara klar tills jag liksom går i pension. Men i den perioden där, när jag jobbade som larmtekniker, då upptäckte jag också en läsning. Mm. Det var liksom, jag växte upp med, båda mina föräldrar har 6-årig skolbakgrund tillsammans. Mm. Mamma var en alfabet, lärde sig skriva i liksom 45-årsåldern. Första gången skrev sitt namn och liknande. Och jag kände liksom att jag vill göra skillnad för den målgruppen. Där känner jag att jag har kunskap som ingen annan i samhället, många i samhället som sitter på beslutsmandaten, inte har. Mm. Samtidigt så finns det en otroligt stor kraft i målgruppen. Liksom, idag kan jag säga att min mamma har utvandrat och är guldhandlare i Nairobi.
Oj. Mm.
Och vilken slöseri på resurs det har varit. Liksom, i Sverige har hon jobbat på senare åren och jobbade hon som hotellstäderska. Idag åker hon mellan Dubai och i Nairobi. Har en liten guldhandelaffär. Vi har vuxit upp, nu ska hon uppleva sin frihet. Mm. Och jag har fått den här sökande grejen att våga sätta sig och bara lämna det trygga. Mm. Då har hon gjort en gång resan till Sverige, men nu kände hon att hon ville tillföra där borta. Och
så hon har också gjort en fantastisk resa.
Ja, exakt. Nej, min mamma är min stora förebild, det är det, det ska vi definitivt säga. Mm. Men under den perioden där så mötte jag 5 frågor som jag använde som ledstjärna i livet. De här frågorna applicerar jag på allt i princip. Och de 5 frågorna är, och jag tycker att varje levande individ, levande människa ska jag säga, borde ställa sig de här 5 frågorna och försöka hitta svaren, för att lyckan, tror jag, gömmer sig bakom dessa 5 frågor. Och de 5 frågorna är, vem är jag? Och den här vem är jag-frågan handlar bortom vem du är, vad du heter, vilka egodelar du har. För alla de här grejerna är saker vi har värvat på vägen hit. Ni två heter Alicia och Rolf. Ni kunde ha hetat Mohammed och Khadija. Mm. Ni kunde ha hetat Lars och Martina. Mm. Liksom, och den här vem är du? Frågan, den syftas djupare in i det.
Det är mer än namnet.
Mer än namnet, mer än ägodelarna. Mm. Och samma sak också, men var kommer vi ifrån? Mm. Och det är nummer två, är ju varifrån kommer jag? Och fråga tre är, vad gör jag här? Och fråga fyra är, hur ska jag göra? Och fråga nummer fem är, vad händer sen? Men kan man, de här fem frågorna applicerar jag i allt jag företar med mig. De första två frågorna tar mest tid. Veta vem man är. Under skinnet brukar jag säga. Men vad jag gör här och hur jag ska göra framför allt. Den frågan med hur jag ska göra saker. Den är idag för mig den största ledstjärnan i livet. Ja, det ger mig, den frågan ger mig, skapar en instinktivt ödmjukhet på att jag inte vet allt. Inte ens det som har hänt, inte ens det som är, egentligen vet jag inte vad som är bra och dåligt för mig.
Den här första frågan då, vem är jag? Mm. Det måste vara lite svårt om man lever i flera världar, typ som du gjorde. Mellan Bergsjön och Slottstaden, vem var du?
Ja,
mellan dessa världar.
Den frågan är egentligen ingen skillnad mellan Bergsjön och Slottskogen. Vi ska inte göra det. För att det är ju fortfarande, den här fem frågan, vem är jag, går ju mycket djupare in i skinnet. För jag är helt säker på de mest välbärgade områden och de mest privilegierade områdena i Göteborg eller någon annan samhälle, oavsett vad det är i världen, människor har samma problem, samma kött och blod, tänker samma sak, känner samma sak. Så att vem är jag där? Jag tyckte att den, när jag satt och svarade, för min del så har jag sökt den frågan inom min religion och framförallt i den islamska berättelsen. Vem är jag? Vem är människan? För jag är ju en människa. Vem är människan och hur islam ser, för det blir en slags etisk riktning i det hela. Och samma sak med varifrån kommer vi. Ja, men jag tror att jag kom från paradiset och är här på besök i världen för att göra det till en bättre plats. Mm. Och sen en dag kommer jag lämna det, som precis du och ni. Och så den frågan leder ju till, men vad jag gör här då? Jag vill göra världen till en bättre plats. Och jag tror så länge du som lyssnar, ni två som sitter här framför mig, så länge ni andas så är er uppgift inte slutförd. Mm. Det tror jag. Mm. Så länge vi lever så kan vi fortfarande göra skillnad. Och hur jag ska göra för min del, det är där den frågan som jag fortfarande än idag samlar på verktyg. Hur ska jag åstadkomma? Mm. Det handlar om hur jag ska göra kräver vad och varför. Mm. Och de frågorna, vad och varför, de ligger ju högre upp. Har man gjort de fem frågorna så grundligt och hittat dem, så egentligen behövs inte hur jag ska göra. Det kommer komma till dig så länge du följer din... Det är som att sätta upp ett mål, skapa en aktivitetslista. Mm. Det betyder inte att den här aktivitetslistan kommer leda till målet. Du kommer möta hinder, du kommer möta motgång. Då ändrar man bara om verktygen, hur man ska uppnå det målet. Ett OS-guld, ja, det kommer med skador. Det kommer med att man är borta i Kenya och halva vintern och springer där. Och liksom huret, den ska man vara flexibel på. Och det är det jag menar. Och det är nog den här egenskapen som jag tror har kanske svarat på den frågan som Alicia ställer med oddsen. Jag är ödmjuk inför allt jag möter och försöker vara öppen till det. Och huret är liksom, ja, den är mjuk, den är flexibel. Kanske du ska använda i terminologin från er värld med agil.
Mm. Liksom. Jag tänkte lite på det faktiskt. Så att det enda du vet om framtiden är ju att det kommer ta slut någonstans. Du vet inte exakt vad som kommer att hända. Därför måste man vara lite flexibel, eller hur?
Ja, men precis. Mm. Och det var det jag syftade på också. Vi vet inte vad som är bra eller dåligt. Mm. Så en erfarenhet som är fruktansvärt. Jag skulle inte skänka någon annan människa en djup depression till någon annan människa. Och jag sitter inte här och säger att folk ska lida för att nå framgång. Det är inte det. Min framgång var gömd där. Och jag tror att varje lidande vi utsätts för som organisation, som samhälle, som individ, tror jag att det lidandet bär med sig en frö som är lika stor eller ännu större framgång. Om vi tar oss igenom och försöker se pusselbiten i helheten och inte döma, men hur ska jag ta mig ur i det? Du kanske inte ska ta dig ur depressionen just nu, för du behöver få fram vissa saker som du behöver längre fram. Så att genom att se tillbaka, jag kan definitivt hålla med att många av svårigheterna som vi som människor upplever, när vi ser tillbaka så ser vi meningen med saken när vi har tagit oss ur.
Ja, vi kan gå bak i tiden och titta framåt.
Ja, exakt.
Men när man är i en djup depression, är det inte svårt att tänka positivt då? Eller se någonting och göra de här analyserna?
Jag tror att en grej som hjälpte mig där, det var att ta en dag i taget. Vad kan jag göra idag? Få upp momentum. Så om det finns personer som känner att jag får ingen arbete, jag möter det på dagligen på Arbetsförmedlingen, för att ni vet ju att arbete, vi kanske också kommer till det längre fram, men mitt arbete är så knutet med vår identitet, och blir vi av med det så hamnar vi snabbt där. Då tappar vi, vem är jag? Jag var läkare, det är till och med vissa länder presenterar man sig liksom som Dr. Hans. Det kanske man gör även i Sverige i vissa delar, men jag tror att i vårt samhälle så är man fortfarande Hans. Men om vi nu pratar om inom försvaret och liknande, så är man sin titel är ganska mycket, det är översten hit och översten dit.
En av de första frågorna i Sverige, vad jobbar du med?
Ja.
Det blir identiteten, eller hur?
Jag kan berätta en grej som är kopplad till det från mina båda världar. Jag kan sitta i ett svenskt sällskap och liksom det första frågan jag får är vad jobbar du med, som du precis ställde. Om jag åker till somalskt sällskap, ingen bryr sig. Jag kan sitta en hel kväll, ingen frågar vad jag jobbar med, vad jag har för utbildning. Det är liksom, det kommer inte ens på tal. Du kan vara professor och du kan vara analfabet, ni umgås och ingen av er frågar.
Vad är det de frågar istället?
Då frågar de vilken klan tillhör du.
Vilken klan tillhör du?
Ja, precis. Och grejen, det roliga är så här också. Om vi vänder på den kontexten till det svenska. Jag kan sitta med en svensk sällskap och ingen jävel bryr sig vilken klan jag har. Så jag menar att, och vet du, det socialpsykologin, båda de två frågorna, även om vi upplever, fan, ska någon bry sig vilken klan du har? Det är ju socialpsykologin bakom där. Båda två handlar om, vi vill gärna veta, men vem är, vad ska jag förvänta mig av dig? Ja. Lite så. Som så kommer det, träffar vi, jag har tagit upp det på någon föreläsning innan, liksom att det var liksom en polis och en slaktare. Vem litar vi på? liksom, egentligen vi är irrationella i det. Men det har ju att göra med att vi vill gärna få igång vår förutfattade meningar, vilket är en stor del av vår överlevnadsinstinkt. Den som säger att den inte har förutfattade meningar, den har mest förutfattningar av alla, skulle jag se det. Så att, men att vara medveten om att världen ser inte på saker som du gör, men världen har samma behov som du har. Det är egentligen sammanfattningen av den korta historien. Samma behov, men olika sätt att uttrycka det.
Yes. Om vi hoppar ner lite på Arbetsförmedlingen då. Hur fungerar de olika aktörerna som Arbetsförmedlingen och andra har som uppgift för att få in människor i arbetslivet? Kan du liksom utveckla lite grann?
Ja, men det där är ju superintressant, och tack för att du frågar. För att det är ju på politisk, den har ju varit en högst politisk fråga sedan efter valet, och till och med innan valet, där partier har talat om att man ska privatisera eller man ska reformera Arbetsförmedlingen och sådär. Men där fick jag ju också lära mig, jag lär ju mig hela tiden saker, så jag fick lära mig att politiska kampanjer kan byggas på redan någon existerande, för Arbetsförmedlingen har sedan i början av 2007 har vi upphandlat privata företag som kan hjälpa oss precis som det som sägs, det som idag levereras som en nyhet. Det har vi gjort hela tiden. Den stora skillnaden idag är volymerna, ska jag säga då. Men däremot så har det ju varit exakt samma sak. Arbetsförmedlingen idag med den här reformeringen som just nu pågår och när den är slut, så tror jag att vi hamnar på att där myndigheten kommer att vara besluta och kontrollera, och aktörerna får mer och mer volymerna av personer som är inskrivna hos oss görs hos privata aktörer. Men processen kommer att gå ut samma sak. Processen går ut på att analysera den arbetssökandes kompetenser och sen matcha mot ett behov som finns liksom ute på arbetsmarknaden.
Men idag till exempel, om man nu tänker då på hur det var tidigare, att det kanske var lite mer de kompetenser eller det som efterfrågas var kanske lite ungefär detsamma över en lång tid. Idag när allting förändras och det är nya och nya kompetenser som behövs hela tiden då. Är det det som är problemet, att man inte har hittat ett bra sätt att hantera det? Eller är det volymerna, att det är för många människor söker?
Det är det största problemet idag i vårt samhälle, eller framförallt på arbetsmarknaden, det är att vi både har stor arbetsbrist, alltså kraftbrist, samtidigt som vi har stor arbetslöshet. Och det där är en unik grej som jag tycker att politiker borde prata mer om än andra frågor då, än om privatisering eller liknande. Men det handlar ju framförallt om att vårt samhälle har inte följt med den snabba skiftningen i teknik som har skett efter 00-tiden. Och det är ju en viktig punkt som vi måste trycka på, för att tidigare har det varit industri har varit den stora som har svält mycket folk, liksom sysselsatt mycket folk. Idag är det snarare tekniken, men då måste vi också, då måste också utbildningskurvan och hur vi ställer om måste följa med. Den har inte gjort det. Och jag tror den stora avslöjaren att det var något fel i systemet och hur logiken, ska jag säga, inget fel på systemet, men logiken i systemet har ju varit ganska enkel från i början av industrialiseringen, och så har vi bara byggt vidare på det. Men finanskrisen 2008 var ett unikt kris på det sättet att vi tappade fler industritjänster utomlands. Och framförallt inte Kina, det är det första folk tänker på. Vi har tappat många industrijobb till Baltikum. Som, om du har ett kontor på i Stockholm som organisation, så har du lika långt om grejen fixas i Växjö eller om den fixas i Göteborg eller om den fixas i Tallinn. Det tar lika lång tid att få hit varan. Men det är inte samma löner och inte samma priser och liknande.
Nej, vi har ju flyttat väldigt mycket saker. Framförallt vad jag kallar inom citationstecken enkla arbetsuppgifter.
Tycker du om det gjorde?
Nej, jag sa inom citationstecken.
Det finns inga enkla arbetsuppgifter.
Nej, jag vet. Nej, jag men ofta de här repetitiva arbetsuppgifterna, de alltid automatiserar vi. Vilket egentligen inte är så dumt, för repetitiva arbetsuppgifter sliter ut människorna fysiskt. När du ska repetera en sak om och om igen. Och så måste det skapas, som du säger, skapas nya arbetsuppgifter som är annorlunda, som kräver en annan typ av kompetenser.
Men det är ju samma sak att jag kan berätta en grej som vi pratade om igår. Så hade jag på länk en arbetssökande som ville gärna jobba som kassör. Det var det hon skulle vilja göra. Och alltid när jag träffar individer så brukar jag försöka i alla fall ge en bild av hur framtiden ser ut i butik. Och vi pratade en stund om det. Jag kan berätta lite grann att vi kom fram till slutet på det samtalet att i framtiden kanske jobbar nätverkstekniker och programmerar i butiker än kassörska. För då behöver någon som har programmerings... funderar. Jag frågade henne, vet du om att du behöver kanske läsa till programmerare? Och vadå programmerare? Jag ska hjälpa som sitter i kassan. Ja, snart kommer det inte finnas någon som sitter i kassan. Det finns till och med, jag visade henne en video på YouTube som även lyssnarna och ni kan titta på. Det heter Amazon Go, heter ett system. Där det är en butik med, det finns ingen personal. Förutom, det är klart att det finns personal, men de har inte den bilden vi tänker på butiksbiträde och kassörskor och liknande. Det har de inte. Liksom. I den butiken är det snarare kameratekniker, nätverkstekniker.
Det manageras genom tekniken.
Ja, det finns många som är butiker. Ja. Och en anledning är att många har ju insett i retail att flaskhalsen är betalningarna. Där köerna växer upp som man inte vill ha. Så måste man ju hantera betalningar, så automatiserar man det.
Exakt. Där, i den Amazon Go-systemet lyfter du en mjölkpaket. Systemet vet om vad Rolf har lyft. Du har loggat in med din app när du kom in i butiken. Och sen lägger du varan i väskan och så här. Och så sa den här arbetssökaren: gud vad bra, du fick finna plastkassen också. Så här, men du tar med dig din vanliga väska och stoppar i mjölkpaketet i din vanliga väska och sen åker du ut för butiken. Systemet vet exakt vad du har tagit. Mm. Och så får du ett kvitto som en pling, en notis i telefonen direkt efter. Så att framtiden kommer att vara mycket mer kring att teknik. Mm. Om det är någon som är arbetssökande som inte vet vad de vill göra, läs ett programspråk. Mm. För programmering kommer vara det nya körkortet. Förr i tiden tjatade man mycket om: ta körkort så får du ett jobb. Idag är det så här snarare. Jag skulle nog säga att läs ett kortare programmering, kanske på någon IQ, om inte universitet, men läs en yrkesutbildning på kanske ett halvår, ett år, med programmering av något språk. Det tror jag nog är framtiden.
Den får mig också då lite grann tankar att jag tror att det blir mer och mer att tekniken kommer att styra allt, och det ser vi, det att tekniken styr mer och mer vårt liv. Men samtidigt ser jag att i Sverige växer det mer och mer den där behovet att köpa tjänster. Mm. När jag kom till Sverige så var det nästan obefintligt. Man köpte inga tjänster, och jag kom då från ett land där man kunde beställa tjänster på allt. Vill du ha mjölk mitt i natten så var det bara att ringa, så var det någon som kom och levererade till det, eller vad det var. Men det fanns ingenting sånt i Sverige. Mm. Men jag ser att den här är någonting som har blivit större och större, och pandemi har accelererat också det. Men där kan jag säga att istället för att använda den arbetskraft som finns i Sverige, eller de människor som idag är arbetslösa och kunde fylla dem den typen av jobb. Mm. Vi håller på och importera väldigt mycket av den arbetskraft idag. Då menar jag till exempel med Foodora och lite andra företag. Hur ser du på det, och hur tänker Arbetsförmedlingen kring det?
Alltså egentligen Arbetsförmedlingen, vi har ju ett uppdrag som är att se till att företag som har behov av arbetskraft möter en person som har behov av ett arbete. Mm. Sen lägger vi ju inte i oss exakt hur det ska vara. Det kanske är en fråga till politikerna och facket och liknande, som behöver titta på hur arbetsmiljön är och liknande. Vi följer ju självklart, om vi ska få ett beslut på ett företag så tittar vi på om kollektivavtal och liknande. Mm. Men jag menar exakt hur arbetsmarknaden utformas. Det tror jag nog är några andra organisationer som är bättre än oss. Däremot är vi otroligt duktiga. Hör du av dig? Till exempel nu fick jag ju veta, grabben programmeraren till exempel, är ju liksom ett sånt exempel. Liksom att, men hej, vi behöver en programmerare. Men då så. Då ringer du till mig och så försöker jag säga till att du hittar en person. Jag samför dig med en person som är duktig på programmera. Så tar man det därifrån då. Men vad det gäller att kunna för både företagen men också arbetssökanden har ett stort ansvar i det här fallet. Och framförallt handlar det ju om att säga till att se vad behövs för att vara medveten. Och det kan vi ju ta fram jättemycket analyser av vad bristyrken är och liknande. Men det är också viktigt att övriga samhället mer trycker på och säger att det här ska vi utbilda oss. Och till exempel liknande, idag får man ju ofta höra att personen i nyanländ måste kunna svenska. Nej, ska den programmera till exempel så behöver du bara kunna engelska. För engelska är liksom standard programmering, eller standard, det är väl den enda språket man programmerar med som grund idag då. Och liknande. Så att jag tror att vi behöver nog satsa mycket mer på att utbilda den arbetslösa gruppen. Alltså vår arbetskraftsbrist måste det. Och jag kan ge ett annat exempel från som jag också brukar ta upp det med både deltagare och föreläsningar. Det är att jag ser arbetsmarknaden, jag är gammal fotbollsspelare. Jag ser arbetsmarknaden som ett fotbollslag. Det innebär att vi har 11 personer på plan som spelar. Det kommer skador, det kommer pensionsavgångar och liknande. Jag kan säga som Zlatan som ska gå i pension 38 år. Men ni fattar vad jag menar. Alltså spelare blir gamla, behöver vi ersätta med nya talanger och liknande. Om vi har för många spelare på bänken, då blir inte kassören i klubben glad. För då har vi ju resurser vi betalar för. Men som vi inte nickar. De spelar inga matcher. Liksom 38 matcher har vi den här säsongen i ligan. Och inte spelat en enda minut. Men vi ska ändå få betala en mega årslön till den här spelaren. Det vill vi heller inte. Men samtidigt, vi vill heller inte ha för få på bänken. För då kan vi inte säga till att byta spelare eller anpassa oss taktik efter motståndet.
Ja, och så måste vi ha rätt balanserat på bänken så vi kan byta rätt position.
Exakt. Och alla de här grejerna, den här exemplet kräver ju att om vi har för många arbetslösa som vi har idag, då kostar det välfärdssystemet ofantliga pengar. Men samtidigt har vi för få, då kommer lönerna stiga och det är inte bra heller för ekonomiska tillväxten och organisationen. Så att vi behöver hitta en balans, en balans däremellan där vi kan säga till. Och den balansen kan vi idag uppnå med säga till att vi utbildar våra spelare på bänken så att de kan ta en alltså kan låna ut dem i fotbollsspråk till andra klubbar som behöver det.
Precis.
Eller liknande. Så att jag menar att utbildning är nyckeln. Att säga till att de platsar i andra lag.
Problemet är ju också i det här laget så ser vi att vi har alldeles för få anfallare på bänken, sitter där bara backar. Ja. Det är det som du sa tidigare, förstår du? Vi har bristkompetens.
Ja, exakt. Mm. Så då får vi liksom om vi inte har någon målvakt, då kanske vi får sätta Zlatan i mål, och vilken slöseri på resurs det hade varit att ställa Zlatan i mål. Han kanske är duktig målvakt, det ska inte jag säga, men
svårt att tro det.
Ja, exakt. men det är ju det, och grejen är, vi har ju många utrikesfödda som har höga utbildningar, som jobbar med typ taxichaufför. Ja, vi själva hade, nu har som tur är, och jag har verkligen pushat så mycket som jag kunde. Vi hade en doktorand i matematik som jobbade hos oss. Nu jobbar hon på Linnéuniversitetet. Men när första gången var så här, ska vi verkligen ta det? Jag klart att hon är kvalificerad, hon har sökt jobbet med tanken. Jag hade innerst inne en känsla av att shit, här är slöseri på resurs. Hon ska vara inne på universiteten och undervisa matematik och liknande. Och då är den typen av grejer. Vi har ju läkare som kör taxi. Det är liksom det som har stoppat Zlatan i mål. Det gör ingen nytta.
Men de här som är utanför arbetslivet, har de specifika råd just till dem då?
Alltså, det man behöver först och främst, som jag brukar ofta tala om, när jag får in individer hos mig och vi liksom sitter och gör en analys av personens både behov, men också hur den passar in till behoven som finns på arbetsmarknaden, så brukar jag alltid fråga om att ta en diskussion med dig själv eller med någon annan om att arbete egentligen handlar om att sälja sin tid. Mm. Och många arbetssökande, när jag ställer din fråga, jaha, vad söker du för jobb? Jag vill bara ha ett jobb. Då brukar jag alltid svara, jaha, vad vill du sälja då? Jag har ingenting att sälja, vadå sälja? Jag vill ha ett jobb så jag kan betala hyra. Ja, att ha ett jobb kräver att någon annan är beredd att betala den tiden för dig. Mm. Alltså att du säljer dina 8 timmar. Mm. Jag brukar ofta säga det att på arbetsmarknaden finns ingenting som ens liknar rättvisa när det kommer till den punkten. Ju bättre, högre utbildning du har, behöver inte vara högre utbildning. Det kan vara ju högre den tjänsten som du, kompetensen, behovet för den kompetensen är, så bättre tjänar du. Min chef tjänar mer lön än vad jag gör, fast vi jobbar för Arbetsförmedlingen 8 timmar. Mm. Så att ha den diskussionen med sig själv och tänka kompetens i försäljning av att någon annan behöver min kompetens. Mm. Och så, för det kräver ju, får man in individen i den, får den poletten ner, så får man också en automatisk analys av att okej, vad är jag duktig på då? Mm. För då går man ju in från att ha varit en som söker jobb till en som säljer faktiskt en tjänst. Mm. Så att man, och den,
någonting som man kan, ja.
Mm. Ja, för då går man ju in just i den punkten, som i det stadiet som är att okej, man ser sig omkring, man inventerar sina kunskaper, och framförallt den viktigaste punkten, vad vill jag göra? Vad gör mig glad? Och de grejerna kommer ju inte in, individen, man behöver spräcka den bubblan åt ibland, märker jag på dem jag jobbar med. Man behöver spräcka den bubblan istället för att, men jag vill ha ett jobb, vad som helst kan jag ta. Mm. Och de flesta människor vill inte jobba med vad som helst, även om de säger det. Mm. Det kanske blir liksom, den arbetsgivaren kommer ringa mig om 2 veckor igen och vill ha, för personen har slutat och gjort något annat. Mm. Så att jag brukar säga att det viktigaste är att rätt person på rätt plats. Och då har vi gjort en långsiktig investering för samhället.
Ja, vi har den andra frågan. Det finns alltid stora skillnader i lön och så vidare. Ja, finns det rättvisa där?
Det finns stora, och det oroar mig hur löneutvecklingen har varit. Det senare år, så det oroar mig faktiskt att se löneutvecklingsgrafen. För om vi tänker på lönen ska ju följa alltså övriga kostnaderna i samhället. Hyran går upp. Hyran, den senaste statistiken jag har sett, det är att hyrorna har gått upp sedan 1991. Vill ni gissa först hur många procent hyrorna har gått upp
sedan 1991?
Ja.
Oj.
40%.
Nej, jag tror mer. Jag skulle gissa på 80.
400%.
400.
Mm. Vet du hur mycket lönerna har gått upp under samma period?
Mycket mindre. Det inte var så mycket inflation. 100%.
130. Ja, 133 ska vara exakt. Ja. Har hyrorna gått upp med? Och då ser man ju. Mm. Men samtidigt så som ju, alltså, högre tjänstemän och vd-löner, de har följt. Till och med, de slår hyran.
De slår hyran.
Utan problem. Och det där är ju, jag brukar alltid säga det, att jag tror på balanser. Och framförallt det som Nelson Mandela sagt så fint. Så gå aldrig ifrån ett förhandlingsbord tills du känner att du har gett något. Men också att du har blivit av med något, ska jag säga. Men också tagit något. Om den balansen inte finns, så kan du antingen vara säker på så här att revansch kommer. Någon annan sitter där och smir planer på hur den ska besegra nästa gång. Så jag tror, inte för att vara långrande i den här frågan, men jag tror att på något sätt så behöver också organisationer se över just hur gör vi. För finns det obalans i systemet, så vet ju alla att systemet kommer förr eller senare inte hålla. Till slut har vi kanske inte grejer som företaget, produkter som företaget tillverkar, kan inte den som arbetar köpa. Och det är vi redan där idag.
Det är en otroligt intressant och väldigt, väldigt djup fråga. Då. Vi inom vår forskning, och när man säger då, vad händer då när man pratar till, och när man pratar inom sociokrasi, och det vi säger också inom DP-modellen, och det handlar också om balansen mellan den som tjänar mest och den som tjänar minst i företaget. Mm. Och att det skapar den här obalansen att ha en högre chef som kan tjäna upp till 30-40 gånger mer än det som tjänar minst i företaget. Det är ingenting som är sund, varken för företaget i sig, för de människor som jobbar där, eller för samhället i övrigt. Och det är en väldigt stort fråga då. Men vi ser att det också är en bra väg på.
Ja, men det tror jag nog är det marknadslogiken som vi behöver titta på. Det är nog marknadslogik. Idag värderar vi saker utifrån penningvärde. Har vi penningvärde, värderingslogik, men samtidigt inte har med oss den logiken, är egentligen inte hållbar i längden. Vi ska inte gå in på den frågan för långt.
Nej, vi kanske ska ta lite bara väldigt kort om vad kan företag titta på kompetens och så vidare.
Jag kan tycka definitivt att företag ska akta sig, och det märker jag många gånger, för selektiv bias. Vilket innebär liksom att man rekryterar likadana personer som en själv. Utmana de individer som man har. För det är nämligen så här att det är viktigt. Det bästa investeringen ett företag idag kan göra, det är att satsa mycket på grupputveckling. Investera mycket i grupputveckling. Jag rekommenderar det. Och det rekommenderar även forskare. Jag kan också nämna en forskare här som jag har följt. Och de grupper som jag har lett använt mycket av det. Det är Susan Whelans modell. EMGD-modellen som jag har använt mycket. EMGD står för Integrated Models of Group Development, och hon har liksom varit en framgångsrik forskare från Pennsylvania universitetet som har forskat mycket, och svenska försvaret använder sig av. Den här...
Det ska vi kanske ta upp när vi pratar med Försvarshögskolan lite senare i nästa program. Men jag tänkte vi kanske ska ta en liten paus nu och köra lite musik, och sen så återkommer vi om några minuter igen.
Okej.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Jo, då är vi tillbaka med Tilla nu som en del av webbradion av egen kraft. Idag så pratar vi med Mohammed Bashir Abdi. Vi som pratar med honom, det är jag, Rolf. Det är Alicia Medina som kommer från Future Organizing. Att prata med Mohammed idag handlar mycket om att se på människor och talanger kanske lite annorlunda sätt. Då. Det handlar också om tron, människans vilja och potential, som jag personligen tycker är otroligt viktigt att se på. Vad är det för potential människor har? För alla har ju en talang, alla har en potential, och det är så att hitta den där. Corona har varit någonting som varit aktuellt nu 1,5 år snart. Vi trodde att det skulle vara en kort pandemi, men den fortsätter och fortsätter. Hur har det påverkat Arbetsförmedlingens sätt att jobba och de företagen som ni arbetar med och framförallt arbetssökande?
Det har ju påverkat både positivt och negativt, skulle jag säga. Mm. Återigen, vi vet inte vad som är bra och vad som är dåligt för oss. Vi kan inte se in i framtiden. Och jag tycker inte att vi ska döma nuet på erfarenhet av det förgångna, och vår analys på framtiden bör vara liksom hur vi ser på det. Bör vi ta det med lite veta om att det är bara en analys och inte en sanning. Och vi ska vara medvetna om att vi ska ha fel, det är det jag vill säga, vi kan ha fel. Och den insikten brukar göra mig ödmjuk att okej, ta in andra grejer, vad behöver jag mer? Och det här, när jag var inne på innan, att livet kommer ändå till oss. Och vi har två val, antingen att leva en dag i taget eller inte leva alls. Mm. Det är de två valen vi har, och väljer man den förstnämnda så handlar det ju om också att man kommer möta svårigheter, man kommer möta förändringar, man kommer att möta motgångar. Mm. Man kommer också möta medgångar, lycka och kärlek och allt det där. Det, vad som är bra för oss, vad som är dåligt för oss, det vet vi egentligen ingenting just nu. Även om vi upplever att något är negativt så kan det vara bra. Vad det gäller, applicerar jag den tankesättet på pandemin, så kan jag säga att jag saknar otroligt mycket mina kollegor. Mm. Liksom, ses inte så. Jag var på kontoret igår, jag sa det innan när vi pratade här före programmet. Träffade 7 personer igår, underbart. Mm. Sitta och fika, helt underbart.
7 personer, hur många brukar det vara?
Jag kommer 200. Det är en helt annan femma att se en person bakom skärmen.
Ja.
Och jag tror att vi är fortfarande, jag sa det till mina kollegor någon gång när vi hade grupputveckling, vi är faktiskt som småttingar som ska lära sig hur det är att kommunicera digitalt. Och det är nog någonting vi ska vara ödmjuka inför. Vi vet inte hur, vi har inte lärt oss tidigare i utvecklingen hur det är, eller majoriteten i alla fall, hur det är att kommunicera på distans, hur det är att inhämta information på skärmen, hur det är att vara utan, att bara ha en Skype-bild på en kollega där man bara inte, man hör bara vad personen säger och ser inte personer och liknande. Så det påverkar ju både negativt men också positivt om man ser det på det sättet att framtiden kommer vi påverka så här, så det är lika bra att vi lär oss det. Det kommer säkert vara bättre verktyg, tror jag. Men vad det gäller, det jag vill säga här är att det har både skapat en snabbare digitalisering. Pandemin har, när vi tittar tillbaka i framtiden, tror jag att vi kommer att se att där startade den digitala revolutionen på riktigt. Och internet of things, starten av den perioden.
Där blir det då lite då som du sa tidigare, att även ganska svåra saker och hemska saker, det kan finnas en mening med det och det finns en lärdom med det. Och det brukar jag säga då att pandemin har varit någonting som har drabbat och hela mänskligheten och har varit ganska hemsk. Samtidigt så har det hjälpt oss att förflytta oss i väldigt många olika områden, som digitalisering, att förstå att vi inte behöver bunna till en plats för att kunna jobba, och flexibiliteten i att leda.
Ledarskapet kommer vi snart att säga att kommer att påverkas väldigt mycket av pandemin. Sättet att leda organisationen.
Oh ja, det ser man ju på en gång. Kan jag ju absolut, jag som studerar ledarskap idag, kan se det på en gång. Jag kan till och med märka vilka chefer som har anpassat sig. Vilka chefer som tycker det är asjobbigt. Ursäkta att jag svär, men det är sant. Tycker det är fruktansvärt jobbigt att inte kunna läsa in andras känslor, tankar och mimiker i det man säger. För det har varit en sån här kommunikation som individerna hade haft behov av, att det jag har sagt, hur har det landat hos dig innan du har öppnat munnen? Och ha den här snabba feedbacken framför den andra personen som sitter framför.
Sen är det mycket också det att inom pandemin så har människor tvingats att jobba mycket mer självständigt. På ett helt annat sätt.
Ja.
Och där ser vi också det att de företag som har verkligen förflyttat sig med då till en nya paradigmet, när man säger att man ser kraften hos människor, man behöver inte applicera den riktiga command and control, det är de som verkligen har lyckats mycket bättre.
Ja, det tror jag absolut. Det tror jag. Men om vi, det där är den goda sidan. Om vi vänder blicken till den, den har också skapat en otrolig social utanförskap. Det finns många grupper i samhället idag som inte hanterade en dator innan, inte var i behov av det. Den gruppen har delats in i två. En grupp som har varit sån här, inte har varit, om vi nu ska använda engelska termen, early adopters. Den gruppen som har varit emot att allting ska digitaliseras. Några av dem har tvingats till det. De som kunde men inte ville tvingades in i den digitaliseringsfasen. Men de som, det förstnämnda, inte kunde, de hamnade långt utanför. Jag har haft samtal med gråtande individer som säger, men jag har ingen dator, jag hanterar ingen dator. Och jag kan inte ha ett videosamtal med dig. För idag har vi ett webbaserat videosamtal där jag träffar människor. Och individen säger, jag kan inte det. Kan inte vi ta det i den vanliga enkla telefonen?
Mm.
Då kommer liksom det verktyget in, man är bekväm med det. Så får man liksom ta, vi behöver nog göra den förflyttningen att den målgruppen måste få bättre stöd att flytta sig in i digitaliseringen.
När vi tvingades in i digitaliseringen och människor tvingades till att ha en dator. Plötsligt även de som studerar på universitet och högskolor tvingades ha en dator.
Mm.
Du kan inte klara utan.
Exakt. Och alla läroböcker och allting. Man tvingas. Alltså, man måste följa. Och det har ju alltid varit. Tänk dig det liksom att en gång förr i tiden när man ville vara dräng men inte fick vara det. För att samhället hade förändrats. Liksom, du ska ha ett redigt jobb. Du ska inte vara där. Tänk på det liksom. Så att förflyttningar har alltid varit. Kommer alltid vara det. Jag var inne på ett företag i Uppvidinge. Där det är en av de största omsättningarna i kommunen. Men de har så där 27 anställda.
Mm.
Och varje individ omsätter cirka 3 miljoner eller någonting sådär. Så han platschef.
Mm.
Det är robotar som jobbar.
Mm.
Liksom, de här ljuderna säger till att roboten sköter det de ska göra. Ja. De hade säkert haft över 800 anställda eller något sånt där.
Mm. Jo, men det är samma diskussion vi hade tidigare. Liksom. Arbeten förändras.
Ja. Förändringar kommer att komma.
Förändras och tas bort.
Ja.
Spännande. Nej, jag tror det här själv också här med pandemin. Men det är oftast när man får de här stora sakerna som påverkar det då det förändringarna händer på riktigt.
Mm.
Jag kan ju se det. Jag blev kontaktad från IKEA för ett år sedan för att jag ska hjälpa dem med digitala resan. Jag har inte träffat en enda person fysiskt där. Jag har jobbat med IKEA i över ett år.
Mm.
Inte en enda person jag träffar fysiskt. Jag får inte ens lov att besöka deras kontor. Det var en väldigt rolig sak. Vi hade ett digitalt möte där vi satt och diskuterade det och sen så sa jag plötsligt att det är en kille som heter Dan. Jag träffade honom 1999 i Karlstad. Han har jag träffat. Och det här är ju så lång och sådär. Och det är en tjej som sa, är Dan lång? Dan är 1,95 så jag tycker han är ganska lång. Men eftersom ingen ser en hur långa, så då börjar vi diskutera hur långa är vi egentligen?
Yeah.
Bara som en liten anekdot av vad det har varit med sig. Sen den andra saken som har varit en utmaning, som vi har kört mycket undervisning. Många studenter har svårt att hantera distansutbildning, har jag upptäckt. De har svårt att fokusera och koncentrera sig när de är hemma. De har svårt när de inte kan sitta tillsammans och arbeta.
Mm.
De klarar inte av, de har inte den disciplinen på något sätt. Och sen har jag en utmaning som jag fick när jag undervisade för UCL i London med internationella studenter från Taiwan i öster till Chile i väster. Tidsskillnaden var ju gigantisk. Så vissa satt mitt i natten, sent på kvällen, vissa tidigt på morgonen. Och hade vi föreläsningar och diskussioner. Och där var många som var ganska deprimerade eftersom de var så långt ifrån varandra.
Mm.
För både positiva och negativa saker med det sättet som vi har tvingats in i det. Men de kanske kommer upp med sin depression precis som du gjorde. De många.
Ja, men alltså, jag tror definitivt att det är nog, vi håller på att lära oss hur det är att kommunicera digitalt, hur det är, för att digitala distansen erbjuder både sårbarhet och liksom rädslor och liknande. Jag kan inte ta in information som jag brukar utan att ni säger någonting, ta in via det digitala och liknande.
Mm.
Så att vi håller på att lära oss det.
Mm.
Och jag tycker inte att vi ska inte se det negativt eller se det positivt. Vi ska se det för vad det är och sen tar vi längre fram får vi titta på när vi har svaret. Men jag ska säga att den har också ökat långtidsarbetslösheten, pandemin, tryckt på. Före pandemin tror jag att vi hade strax under 200 långtidsarbetslösa. Idag är vi skulle nog närmare sig 300. Så det ökar på den gruppen som har stått långt ifrån arbetsmarknaden. Den står nog ännu längre.
Mm.
Den har ökat effektivt, men framförallt inom tjänstesektorn.
Mm.
Där man har möjlighet att jobba hemifrån och liknande. Det har liksom, där har vi sett en ökad effektivitet. Liksom. Mm. Du kan sitta, många kollegor sitter i sommarstugan liksom, och jobbar. Ja, hur ser det ut hos dig idag? Då? Men det är viktigt också, det jag skulle säga till organisationer som lyssnar på programmet också, att det är viktigt att vi, att, som jag nämnde innan, satsa på grupputveckling, men också skapa forum som inte är möten. Så på min arbetsplats har vi digitala fika. Mm. I rummet går man in när man vill fika. Man tar med sin kopp kaffe, sätter sig framför datorn och så träffar man på de som är där den dagen. Det är ungefär som att gå in i vanliga fikarummet. Mm. De som är där, de är där. Det är ingen som är där, liksom, det är ingen formell, det finns ingen mötesledare. Man går in i rummet och vad som ska pratas. Det har jag ingen aning om. Mm. Man bara går och sätter sig in och pratar. Det tror jag nog den typen av miljöer, att vi skapar miljöer som vi hade innan, men kan ha det på distans. För ibland, jag tror att de flesta bästa idéerna knäcker man i fikarummet.
Ja, det har ju den där. Jag hade en diskussion med en kille som kör en sån här nätverk av människor som sitter ute i världen och jobbar och diskuterar den här kaffemaskinen då. Visst, man ibland saknar man kaffemaskinen, det är där man går förbi och där man plötsligt så diskuterar någonting och kommer på en ny idé och så vidare. Och den där är svårare än den här mer formaliserade mötena. Så att komma in och få det samma naturlighet eller bara springa på den här personen som du inte skulle springa på annars. Den är den svåra, det är en av utmaningarna.
Mm. Det är då som Mohammed säger att vi håller på att lära oss hur vi ska hantera den typen av saker i den nya digitala sättet. Precis. Att vara och kommunicera. Så jag tror att vi kommer att se mer och mer om den där, som du säger, den där en digital fikarum. Och som sagt, och vi har också lyssnat på exempel när det är människor som är kopplat via Teams eller någonting, även om man gör vad man gör, och så helt plötsligt så kan man väl prata med varandra, eller bara man känner att jag är inte ensam, den andra är också med mig, även om vi gör två olika saker och kanske vi inte pratar för stunden, och då blir det ungefär som när man sitter bredvid någon och man gör sitt jobb utan att prata hela tiden.
Men är det en sak som jag har tänkt lite på, för det som har hänt med vi som jobbar hemma, vi som kan jobba hemma med den typen av jobb, plötsligt så vävs privatlivet och arbetslivet samman väldigt mycket, för det kommer lite barn och sådär inmellan och då går vi och fixar lite vid diskar och sen går vi tillbaka och arbetar igen. Har du sett någon konsekvens av det?
Nej, jag ser ingen, jag vet kollegor som har en annan åsikt om det, men jag tycker att oavsett om man vill eller inte, överlag så som jag själv personligen tänker, jag jobbar dygnet runt. Så, och för att det kan ha att göra med att jag har identifierat mitt arbete och vad jag älskar att göra har blivit samma. Jag tror att Zlatan, vi pratade, han gillar honom, det därför jag nämner honom. Zlatan är fotbollsspelare dygnet runt. Mm. När han inte är på plan så är han på återhämtning av någon slags. Återhämta sig, rehabba sig inför nästa match till exempel eller liknande. Eller nästa träning. Så jag tror att det här med tiden där vi har arbetat vid maskinen och gått hem, den tiden är förbi.
Jaja.
Tiden där hela människan kommer till företaget och också går hem. Hela människan går hem till sig själv med företaget. Den där gränsen, den har redan suddats ut. Och det är nog den här paradigmskiftet som vi är inne nu. Största igenkänningsfaktorn, det är att den gränsen har suddats.
Ja, den är jättespännande.
Sen behöver vi ju, om vi går in i den här paradigmen med den gamla inställningen att jag har ett arbete och jag har ett privatliv. Mm. Då depressionen kommer. Det är då depression behöver inte komma, men det är då tviven och olyckligheten kommer in i människans liv, för att har man inte den här helheten och ser 24 timmars, man är 24 timmars människa och livet kommer till oss 24 timmar i taget. Hur vi ska hantera de 24 timmarna, de 80 600 sekunderna, hur vi ska hantera är upp till dig och mig. Den utav oss som hittar ett 8 timmar som rimmar ihop med sina 24 timmar på ett lämpligt sätt, de organisationerna som hittar de individerna kommer att överleva i längden. De organisationerna kommer se till att man har individer där man inte behöver peka med hela handen och säga det här ska du göra. Saker och ting kommer att göras automatiskt, saker och ting kommer att utvecklas. Och vet du vad som är sanningen? Chefen kommer att vara en historia i detta. Mm. För att företagen kommer att ha individer drivna av sig själva och sina egna värderingar. Snarare än en som chefens upp idag. Jag får betalt för att kontrollera och följa upp saker. Kommer vi inte behöva göra på samma sätt i framtiden?
Ja, det är jättespännande att säga det. För det är två saker här. För att när vi resonerat om lön och arbetstid och mycket så har vi sagt, men när vi jobbar i en fabrik så kan vi jobba de timmarna där så går vi hem. Men du kan inte stänga av hjärnan.
Exakt.
Hjärnan går hela tiden. När jag jobbar, när utför jag arbete? Det är en mer filosofisk fråga. När utför jag mitt arbete? Och hur ska du få lön? Det kan ju inte baseras på tid längre. Utan måste baseras på någonting annat.
Nej, exakt. Och det är därför det här med de fem frågorna jag hade. Vad jag gör här. Det är därför integration är en del av mitt svar i vad jag gör här. Det betyder att den är större än arbete. Jag sa att jag hade en löne, kan berätta en rolig anekdot. Jag hade lönesamtal, det var kanske ett halvt som två år sedan typ. Jag hade lönesamtal med min chef, pratade om det och så la han sitt erbjudande. Och så jag sa, ja vadå, ja, hur känns det, var är du nöjd, sa han. Och så sa jag, jag skämtade med honom. Jag tror att den som är blåst av oss i den här diskussionen är du. Du betalar mig för det jag älskar att göra. Så att det beror på hur man ser på. Men jag sa till honom att jag skulle kunna göra det här jobbet gratis om du betalade min livsstil.
Ja.
Ungefär. Liksom. Så jag kommer fram med en papper där det står livsstilen på. Den här livsstilen vill jag ha. Och sen kommer jag hit. Du behöver inte betala en krona till mig.
Jag pratade på ett ställe där det här med chefens tid är förbi. För några veckor sedan var det en ung studerande som frågade mig, vad gör en linjechef? Mm. Och då jag skulle säga att de sitter väl mycket i möten. Jag visste inte vad jag skulle säga.
Ja, men det är alltså, egentligen linjechef är lite springpojke. Eller de som satt på hästarna i romarnas tid och levererade brev från högre upp.
Nu får liksom den här linjen, jag ber om ursäkt till alla linjechefer, jag har jättemycket nytta, men jag blev lite ställd av frågan.
Ja, men det är ju det. Ibland behöver vi faktiskt ställa oss den typen av frågor. Vad behöver göras? Och så.
Ja, nu är det dags att börja sammanfatta då vårt samtal. Jag tycker det har varit mycket intressant. Otroligt mycket energi. För vi skulle kunna prata med dig många timmar till. Det finns många lärdomar eller mycket som man kanske våra lyssnare kan ta med sig om detta då, att det aktualiseras också idag när man pratar om utanförskap, man pratar om människor som är utanför arbetslivet, man pratar vad händer med människor in i organisationen och hur det förändras. Och jag tycker att du är verkligen en levande exempel hur att det är möjligt att komma in i samhället, det är möjligt att kunna integreras, det är möjligt att kunna gå vidare. Och det tror jag att det är verkligen en av de viktigaste saker vi skulle visa idag, att det är möjligt och det behövs då väldigt många sådana exempel. Den andra är just den där, vad betyder då idrott för som en sätt att bli integrerat i samhället? Men sen är det som jag kanske fastnar mest då, det är dina frågor. För jag tror att de här frågorna är lite grann det som vi säger också. Att de finns när vi pratar om organisationer. När vi säger, och det har också Fredrik Laloux sagt också i sin bok Reinventing Organization, där att man alltid måste man ha ett syfte och organisationen måste ha ett högre syfte. Varför finns det? Vad är det vi gör? Och sen får man också fundera då på hur ska man göra det, hur och vad händer i nästa steg. Både vad organisationen gör nu, men vad händer i nästa steg. Och tänka på det här holistiska sättet. Att det inte bara är en organisation som satsar på att okej, de som är anställda hos oss har det bra. Men vi struntar i vad som händer runt omkring oss, våra underleverantörer eller våra kunder eller något annat. Eller vi bara fokuserar på våra kunder och tänker inte på våra anställda eller tänker inte på miljö utan helheten. Så jag tror dina fem frågor då, förutom att man kan applicera då till varje individ, är någonting som jag tror att många organisationer skulle kunna behöva jobba med de här frågorna.
Absolut.
Och tänka det långsiktiga, vad händer sen? För det är det som kommer det långsiktiga, inte bara vilja ha de där snabba vinster just nu.
Nej, för organisationen är ju inte autonom, de lever ju inte ingenting, de lever ju en del av någonting annat.
Men man skulle också, jag skulle också vilja lägga in kanske en lite ledande eller vägledande eller ledtråd som har själv hjälpt mig då. Jag delar ju mig själv i fyra delar. En fysisk, en känslomässig, en intellektuell och en andligt. Och alla de här fyra behoven måste finnas med när man svarar på frågorna. Mm. Så vem är jag? Och då liksom, tar man upp det fysiska, man tar upp det känslomässiga. Vilka behov har jag på fysiska nivån? Mm. Vilka behov har jag på känslomässiga nivån? Vilka behov, intellektuella behov har jag? Och vilka andliga behov har jag? Och andligheten när vi pratar om här, vi pratar inte om religion. Vi pratar om vad gör min själ glad? Vad gör så att jag kan somna gott på nätterna? Mm. Och känna den här den kraften, inre känslan nästa morgon när jag vaknar. Och äntligen en dag till. Mm. Och inte ha någon söndagsångest eller måndagsångest när man ska gå till jobbet. Eller
det är ju egentligen väldigt kopplat när vi pratar om en organisation ska göra sin kulturresa. Vilka ritualer har vi? Vad är det vi firar? Vad är det vi beteende vi tycker om? Var får vi den psykologiska tryggheten? Vad skapar den? Och hur kan vi agera med varandra?
Absolut.
Och det fysiska där också. Sen har jag hittat en grej som jag skrev upp direkt. Göra något ska vi ha. Det du pratar om. Alla måste, man ska inte säga att någon annan ska göra någonting. Du måste göra det själv.
Ja. Alltså, även om den sitter ringa, så länge du gör det så jag tror så här att hur en svårt en resa är så måste man ta ett steg i taget.
Ja, nu börjar vi avsluta här. Det här är ju tiden i nu. Nu har vi pratat med Mohammed här nu hur länge som helst. Och eftersom vi har det på modellen är ju en någonting som vi kommer att bok till ett och transparens som kommer ut i september. 21 september finns det i bokhandlarna. Överallt, framförallt i den digitala bokhandlarna som vi pratar om digitaliseringsresan. Och vi tar ju upp, DP-modellen har ju 12 områden. Vi tar ju upp ett område per program här. Nästa program kommer att bli, var det 5 augusti? Tror jag.
Ja.
Och då kommer vi prata om ledarskap med Johan och Torbjörn från Försvarshögskolan. Det ska bli superspännande av att lyssna på detta. Tiden nu, vi har en del av webbradiokanalen Av egen kraft. Så nu ska vi avsluta för idag. Och då kör vi med Gangsters Paradise. Shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left, cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone, but I ain't never crossed a man that didn't deserve it, me be treated like a punk, you know that's unheard of, you better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk, I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of cheater little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been spending most of the night. Situation they got me facing, I can't live a normal life, I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team, too much television watching got me chasing dreams, I'm an educated fool with money on my mind, got my tin in my hand and a gleam in my eye, I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down so don't arouse my anger, fool, death ain't nothing but a heartbeat away, I'm living life do or die, what can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24 the way things are going? I don't know. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? After minute, hour after hour, everybody.
pot is running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.